lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se.
Idag är det inte bara jag som kommer stå här, utan jag kommer bjuda upp några vänner om en liten stund. Väldigt roligt tycker jag. Min kära fru Maria, hon var på Ullared här i veckan. Hur många vet vad Ullared är? Thomas visste inte det. Det är en plats där man kan handla väldigt billigt, och det är så fantastiskt. Jag har en fru som åker iväg och fixar alla barnens julklappar på ett svep. Men är det någon som har varit på Ullared när det är så där riktigt tjockt med folk? Det har jag varit en gång. Ni vet, om man glömmer någonting och så ska man gå tillbaka, det är nästan omöjligt. Jag vet inte om det är någon som har erfarenheten. Den här kundvagnstockningen som blir. Att jag ska försöka ta mig tillbaka mot den här strömmen som bara kommer av kundvagnar. Eller du kanske har varit på rean och gått i en butik. Du vet, en sån här snitslad bana. Man kan bara gå till ett håll i butiken. Och så försöker du gå åt andra hållet. Det kan vara ganska svårt, eller hur? Att gå motsatt riktning mot vad alla andra gör. Och idag ska jag tala om just detta. Att gå emot strömmen är mitt tema idag. Gud, han är en god Gud. Och under december månad så har vi det som tema. Att Gud har en god plan för våra liv. De här söndagarna. Vi talar om Guds goda plan för våra liv. Och det här med att leva för Gud, leva med Gud, leva som en kristen, att följa Jesus. Det finns många ord på det. Att vara frälst. Det är ju inte alltid att gå med strömmen. Det är många gånger att gå emot strömmen. För att vissa val man gör, vissa prioriteringar, vissa bekännelser man har, det får liksom inte alla tummar upp. Jag vet inte om det är någon som har märkt det. Att det inte alltid man upplever att wow, vad bra att du är kristen och tror att Jesus är enda vägen till Gud. Utan många gånger så möts det av ett motstånd. Och det är till stor del att gå emot strömmen. Och ofta så är det att gå emot samhällstrender. Det kan vara att gå emot vad samhället säger med vissa saker, vissa normer och så vidare. Och det handlar ju inte om individualism, skulle jag inte vilja säga. Utan det handlar om att först och främst att stå upp för det man tror är sant och rätt i Guds ord. Och några som vi brukar ofta läsa om i Bibeln som gick mot strömmen, det var Zacharias och Rebecka. Det här är alltså Johannes döparens mamma och pappa. En del kanske har hört talas om Johannes döparen. Han som faktiskt döpte Jesus. Han gick före och liksom, som det står, banade väg. Alltså försökte få folket att förstå att ni måste liksom vända om. Ni måste ändra sinnelag. Och han beredde väg för Jesus som kom in lite efter honom sen på arenan. Men faktiskt så låg de i varsin mage. Marias och Rebeckas mage. Ungefär samtidigt. Och de var också släkt, de här familjerna. Och de var faktiskt några som gick mot strömmen. De var ganska härligt ovanligt par. För det första så står det att de var liksom rättfärdiga. De levde helt rätt. Och på den här tiden, precis som det är nu, så var ju inte samhället präglat bara av att allt var bra. Att alla människor levde rätt. Men det står faktiskt att de levde ett rätt och rent liv. Verkligen ett jättehärligt, rent och frimodigt liv inför Gud. Och Zacharias var präst. Och en dag när han gör sin tjänst där i templet, då får han besök. Inte av vem som helst, utan av ängeln Gabriel. Och ängeln Gabriel berättar att deras böner har blivit hörda. De var ganska gamla. De var inte där riktigt i åldern där man brukar få barn. Och de hade haft svårt att få barn. De hade inte fått barn. Men de hade bett till Gud.
och inte gett upp utan fortsatte be Gud om att få bli föräldrar. Och ängeln kommer och säger att de ska få en son och hans namn ska heta Johannes, ska vara Johannes. Och den här pojken ska få en uppgift, eller han kommer att ha ett uppdrag i livet. Att vända fädernas hjärtan till barnen, som kopplar generationer med varandra, och också gå för och förbereda då för Messias, Jesus, som skulle komma. Och vi ska hoppa in i texten här nu, så ska ni få hänga med några versar som jag tänkte vi skulle titta lite extra på. De har fått det här löftet. Johannes, han tvivlar ju först, vilket jag tror är ganska naturligt. De var väldigt gamla. Han undrade, kan verkligen detta vara sant? Och det står att han blir stum, står det. Han kan inte tala. Han får också ett löfte om att han kommer få sin liksom, röst, sitt tal tillbaka. Och här hoppar vi in i Lukas 1:57. Jag tror att vi kan få det här. För då står det så här. För Elisabet var det nu dags att föda och hon fick en son. Hennes grannar och släktingar fick höra om hennes stora om Herrens stora barmhärtighet emot henne. Och de gladde sig med henne. På åttonde dagen kom de för att omskära pojken. De ville kalla honom Zacharias efter hans far. Men hans mor sa, nej, han ska heta Johannes. Då sa de, det finns ju ingen annan i din släkt som heter så. Och med hjälp av tecken så frågade de också fadern, alltså Zacharias, vad han ville att pojken skulle heta. Får vi nästa bild med resten av versarna här, Magnus. Han bad om en tavla att skriva på. Och till allas förvåning skrev han, han ska heta Johannes. Och i samma stund kunde Zacharias tala igen och han började lovprisa Gud. Alla som bodde där omkring greps av fruktan och nyheten om vad som hade hänt spreds i hela Judéns bergsbygd. Och de som hörde om händelsen lade det på hjärtat och frågade sig, vad ska det bli av detta barn? Herrens hand var ju med honom och hans far Zacharias fylldes av den helige ande och profeterade. De hade fått ett löfte om Johannes och ängeln Gabriel hade tydligt sagt han ska heta Johannes. Och här händer någonting som jag tror precis är det här som vi ofta möter. Att det Gud har sagt, det Gud har lagt ner och vi upplever Gud har talat möter liksom kanske släktingars, till och med familjens motstånd. Eller det kanske är en klasskamrat, det kanske är en arbetskamrat. Eller det samhället i stort som ifrågasätter det som Gud har talat och så tydligt visat i det här fallet Zacharias och Rebecka att hans namn ska vara Johannes. Och det som händer är att de får liksom ta strid för det här. De får stå upp för det som Gud har sagt och Gud har talat och till och med gå emot det liksom som var tradition. Det som var liksom det normala. Det är klart han ska heta Zacharias efter sin pappa. Alla ger ju sina barn namn efter sin pappa. Och jag tror att det är så lätt det här att vi går in i det som kanske är tradition eller förväntas av människor runt omkring oss. Och jag vill verkligen poängtera att det här handlar inte om att gå in i ett tråkigt individualistiskt tänk. Eller liksom upproriskt tänk där vi liksom ska minsann göra tvärt emot bara för att. Det är inte det handlar om. Utan det handlar om att lyssna till vad Gud säger och våga lita på honom. Och det här med att Gud har en god plan för oss var och en. Det handlar ju så mycket om att våga följa den planen som Gud har för oss var och en. Att lyssna in. Att vara trofast det som Gud har talat. Jag vet ju själv. Jag mötte själv det här motståndet för många, många år sedan när jag flyttade till Bergsjön och till Göteborg. Jag upplevde så tydligt hur Gud under en ganska lång period la ner den här övertygelsen om att jag ska hit till Göteborg och bygga pionjärt. Och jag ska just till Bergsjön talade Gud så tydligt om. Och min familj var väldigt stöttande, men jag mötte andra människor där jag kände av det här liksom, ja, du kommer nog tillbaka. Du är snart tillbaka igen. Och liksom, vad ska du till Göteborg och göra där? Liksom. Och jag tror att många gånger när Gud talar någonting så kan vi möta det här oförståelsen. Men jag tror att det är så viktigt då att inte vi blir hårda tillbaka. eller att vi inte blir arroganta. Men att vi bevarar det Gud har talat, precis som Maria gjorde när ängeln kom till henne, som vi kan läsa om i samma sammanhang. Att du ska föda, liksom, bli gravid, du ska bli havande, den helige ande ska komma över dig och du ska föda Jesus. Hon bevarade det i sitt hjärta, stod det. Och hon, i många gånger så kan det också innebära att vi får kanske uppleva förakt från andra människor eller ifrågasättande. Men jag tror bevara det Gud har talat. Jag vill bara uppmuntra dig idag att stå fast vid det. Att våga fortsätta, våga lita på det. Jag vill bara nämna några korta passager också innan jag tar upp några till här. För jag vill se också på Jesus. Jesus är ju vårt, verkligen vårt exempel. Jesus är den vi vill bli lika. Och när vi ser på Jesu liv så kan vi väldigt tidigt se att Jesus också fick välja att gå emot strömmen. Redan som 12-åring så är han med sin familj. De gick till påskhögtiden och det var ju det här att de skulle skattskrivas och så vidare. Ja, det var nog inte i det sammanhanget, förlåt. Men i alla fall, de var i påskhögtiden och familjen gick hem. Alla gick hem. Och efter en dag så upptäckte ju Josef och Maria att Jesus är ju inte med. Jag tror att det var ju så att det var ju säkert att alla tog i hand om varandras barn och man litade på lite grann som det här i kyrkan. Att någon har nog koll, förhoppningsvis. Inte alltid vi räcker till som föräldrar. Och det är väldigt fantastiskt att ha en så stor familj. Men här var ju Jesus. Han var inte med. Så de fick gå tillbaka och det stod att de fick leta väldigt länge. Och de hittade till slut Jesus. Och då hade han valt att han var kvar vid templet. Och det stod att han var där i, säg rätt nu, 3 dagar. Stämmer va? Fredrik, du får nicka om det stämmer. Ja, nickar. För han valde att stanna kvar. Han ville dröja kvar hos fadern. Redan som 12-åring så tog Jesus ett aktivt beslut att på ett sätt gå sin egna väg. Han ville söka fadern och ta ett steg längre. Och vi kan se lite längre fram sen han har klivit in i sin tjänst. Och då möter han verkligen motstånd. För de vill störta ut honom från en klippa. Så det kommer en hel folkhop och bara försöker tränga honom ut. Och kasta honom ut för ett berg. Och det står att Jesus gick bara rätt igenom folkskaran. Han gick rätt igenom strömmen. Så vi kan se så tydligt hur Jesus så många gånger var tvungen att gå rätt igenom strömmen och genom den stora massan. Han korsade många barriärer och gick emot många samhällsnormer faktiskt. Till exempel att han satte sig ner vid en ensam kvinna vid brunnen och bad henne om vatten. Som var samarisk, som var ett folkslag som var oerhört föraktat som han inte pratade med. Så Jesus talade med en kvinna, en föraktad kvinna, mitt på dagen. Det var så mycket gränser Jesus klev över som var liksom, så gör man inte. Men han hade större kärlek än de gränserna. Och han korsade de här barriärerna för att den här kvinnan behövde en frälsare. Behövde någon som talade liv i hennes liv. Och många gånger så är det så att vi behöver ta de där stegen. Vi behöver ta lite obekväma kliv och kliva över. Och kanske riskera ibland att få människors konstiga blickar och undrande. Bibeln är ju det som vi har som vår grund i alla beslut vi tar. Och vi ska inte gå utanför Guds ord. Eller hur? Men ibland kan vi bli så, precis som fariserna. De försökte leva så mycket efter Guds ord så de glömde bort barmhärtigheten. De glömde bort det där som allt Guds ord är genomsyrat av och det som Jesus levde, Guds kärlek. Nu ska jag ta upp några underbara människor som ska få vara med och dela lite situationer och erfarenheter som de har om att faktiskt gå emot strömmen och lite beslut och val de har gjort i livet. Så välkommen fram Christer och Ingrid och Torbjörn. En applåd, ja. Så får ni ha en mick och samsas om här. Jag tänkte vi kunde stå i en liten snygg halvcirkel så här så att alla ser er. Jag tror Ingrid, du ska få ta mikrofonen först. Ett ögonblick bara. Jag har ju skickat lite frågor till er innan, så ni är ju lite förberedda. Men ni ska få dela och vi ska hoppa lite grann mellan er. Jag tänkte att du ska få börja, Ingrid. Och du kan få välja lite själv vad du vill börja med. Men berätta gärna något som handlar om att gå emot strömmen. Jag vet ju att ni som familj, det är därför jag också har frågat er, för ni är föredömen. Torbjörn, Sara, jag tycker ni är en verkligen fantastisk familj att våga stå upp för Jesus. Och Ingrid och Christer kan också se på er som barnfamilj, som Maria och jag är, som har småbarn, kunna se på några som har gått före och som väljer att liksom prioritera sitt liv efter att känna Gud. Och jag tycker det är värdefullt att ha sådana som er. Och jag har också hört så underbara vittnesbörd som ni har berättat. Christer har jobbat med lite grann med eljobbet. Så han är ju verkligen en som går emot strömmen, eller hur?
Det var lite kul där.
Han kanske håller sig borta ifrån strömmen, jag vet inte. Du har fått en och annan stöt kanske? Ja, precis. Men Ingrid, du ska få börja och så ska du få dela. Jag tror det var något riktigt bra du hade där om att gå emot strömmen. Att... Ja, precis.
Jo, för några år sedan så var jag sjukskriven en längre tid. Och under den tiden så sökte jag Gud och han la ner saker som jag ville att han skulle göra. Bland annat betjäna små barn och små människor kan man väl säga. Inte bara barn utan. Och så skulle jag skrivas ut då från Försäkringskassan och sen in då på Arbetsförmedlingen. Så var det sånt där överlämningsmöte då. Och så sitter de och säger, kan du berätta lite nu då vad du vill göra? Och lite så här då. Och jag berättar då att jag är kristen och jag brinner för det här och det här. Och liksom. Och den här kvinnan då som satt där, hon bara skakade på huvudet och sa alltså, lilla gumman liksom. Du måste ju förstå att du har inte den kapaciteten. Du kan inte ta hand om människor. Du kan inte ens ta hand om dig själv. Så det, nej, det går inte. Det, bara glöm det nu, säger hon då. Utan det jag kommer göra när du kommer till mig, det är att boka in dig hos en psykolog vid 4 tillfällen då. Och så ska du omprogrammeras. För att du ska glömma det här med att du ska betjäna människor. Det, glöm det. Och jag liksom bara kände, vad hände här liksom? Men det här kan ju inte jag gå under. Så säger hon, så nu bokar vi in en tid. Så kommer du till mig på måndag. Och jag bara så här, nej, det gör jag faktiskt inte. Och sen ska vi lämna över de här papperna då från Försäkringskassan och läkarintyg. Jag tittar, men de tillhör mig egentligen va? Ja, säger hon då på Försäkringskassan. Ja, men ge dem till mig då. Så vek jag ihop dem, stoppar ner dem i väskan och sa tack och hej, men jag kommer inte hem. Jag kommer inte till dig. Och efteråt när jag hade gjort det här då, så jag kände mig så fri. Och sen visste jag att Gud, han kommer ju leda in mig i någonting då. Och bara en stund efter det så började vi som jourhem då och fått betjäna kanske 30 barn. Och det har gått bra.
Du behövde
och vi har till och med blivit mormor.
Det har blivit mormor.
Ja, åt en av korbarnen då. Ja. Så det
låter ju som att just den kallelsen Gud hade lagt ner i er familj och som du upplevde med att betjäna mina minsta. Mm. Att det var som att det ville på något sätt skulle ryckas ifrån dig. Ja. Som att det var en kamp om det. Ja. Du antar att du är tacksam för att du vågade stå emot.
Ja, absolut. Ja, verkligen. Mm.
Oerhört starkt val. Och vad lätt att det hade varit, tänker jag. Det är min spontana reaktion där. Att man sitter inför en myndighet på ett sätt. Att bara, liksom, okej, ni tycker väl bäst. Och att man, lite grann som det står i Guds ord också, säljer sanningen. Och går under det här. Och jag tror att det hade ju blivit förödande. Oerhört starkt. Jag tycker det är så frimodigt. Torbjörn, du ska få berätta lite. Du sysslar ju med någonting som har med strömmen att göra också. Du behöver varma vindar, eller hur?
Ja, men det stämmer ju.
Jag tror inte alla som vet. Passa på att berätta vad du sysslar med lite på fritiden.
Alltså, ja, den lilla fritid man har kvar som småbarnsförälder, så det är inte så där jättemycket precis. Men ja, sen 2003 så har jag skärmflygit. Och det är ju att man kastar ut sig från berg och hoppas att det ska bära. Nej, men det vet man att det gör. Men man flyger i termiken och susar upp på flera tusen meters höjd.
Och det är ju en annan form av ström. Det är en bra ström. Det finns ju en positiv ström också.
Absolut. Och det gäller ju att man litar på sina grejer, om man säger så. Jag är egentligen lite höjdrädd också. Så det gäller ju att övervinna sina
går det rädslor. Ihop?
Ja, det går ihop faktiskt. Jag tycker det är jätteläskigt att titta ner på ett berg. Och titta ner så här, det tycker jag, alltså jag klarar inte nästan det. Men det är en annan skillnad att springa ut. Det är lustigt.
Man behöver vara lite...
Lite galen.
Galen, ja, precis. Ja. Men så har ju det här också lett till att du är egenföretagare. Och du sysslar ju med... Ja, säljer en del av sådana här utrustning och så vidare.
En del av mitt företag handlar ju om att sälja sån här sportutrustning som det heter, som jag kallar det då. För det är ju en sport. Det är ju inte bara en hobby, utan det är ju sport. Det är ju viktigt
och du
att veta.
Möter ju säkert utmaningar. Jag tycker du kastade ju loss för ett tag sedan och blev helt egen. Ni klev ut i tro. Bara det i sig tycker jag är ju verkligen ett frimodigt steg ut. Och du ska få berätta lite grann om vad du kanske möter också i ditt arbetsliv. Så varsågod.
Ja, men absolut. Mm. Att vara egenföretagare, då har man ju helt plötsligt massa möjligheter. Men det kommer ju också massa lockelser också. Alltså det är ju tufft att vara företagare, för att det är väldigt lätt att bli snärjd åt något håll. Det finns väldigt många som vill luras. Det finns de som tar genvägar. Det är väldigt lätt att fuska som egenföretagare, för att du har ett stort eget ansvar. På att se till att alla skatter kommer in och att du tar rätt priser och allt det här. Så att det händer ju en hel del många gånger att det är någon som vill köpa något från mig. Och så säger de, Torbjörn, kan du inte skriva att det är en datorskärm istället? Istället för vad det är egentligen. Och det handlar ju egentligen om att de vill kunna dra av det på sitt företag. Mm. Något som de egentligen inte ska kunna göra då. Men jag har som princip att jag skriver vad det är. Liksom. Det spelar ingen roll i slutändan om jag... förlora den försäljningen, för jag vill vara liksom, för mig är det att vara rättfärdig liksom, att jag vill liksom inte lura någon, och jag skriver det, och skulle jag tappa den försäljningen så vet jag att Gud ger mig en annan försäljning som är ännu bättre.
Ja. Christer, du är också egenföretagare, upplever du liknande situationer i ditt yrkesliv? Du kanske har något du vill dela där också, eller?
Ja, men det är sådana frågor som kommer upp ibland, ja.
Mm. Upplever du att det är en ledande fråga, men har du sett att det blir rent konkret en välsignelse att följa Guds väg när man gör aktiva val att gå emot den här strömmen som kanske kommer emot den av att fuska lite grann? Och har ni som familj kunnat se?
Inte så jättekonkret exempel så här i farten, men
vad är det som motiverar dig att göra rätt?
Ja, nej, men det är ju att göra rätt. Det är ju liksom det här känslan på insidan, att man känner att man gör saker och ting för Gud, va?
Ja.
Man tänker inte bara i termer om att bli välsignad, så att säga, va? Utan man vill göra rätt och så.
Som Zacharias och Rebecka, de levde rättfärdigt.
Ja.
Mm. Och det är ju så häftigt också att se, tycker jag, att det var ju när Johannes skrev på den där tavlan, hans namn ska vara Johannes, när han faktiskt stod fast vid det, som hans tunga löstes. Och när jag läste det så tänkte jag att jag tror att det är så mycket kopplat till just frimodighet. Att vi ska kunna vara frimodiga inför andra människor, inför Gud, att faktiskt göra rätt. Då kommer det en frimodighet när vi vågar stå upp för det som, när vi inte kompromissar med det som, ja, delvis är rättfärdigt, men också det som Gud har faktiskt lagt i våra hjärtan att leva efter. Att jag tror att det är sammankopplat med frimodighet. Ingrid, du ska få fortsätta berätta lite om eran också resa som familj. Jag tror att det kan få betyda mycket för många, och så ska du få ta vid sen igen, Torbjörn. Vi kliver ytterligare lite längre fram, tror jag. Det är lätt att gå bak, men nu kliver vi fram. Varsågod.
Ja, det var ju när du frågade om det var något speciellt val som hade påverkat mitt liv.
Ja, just det.
Och då tänker jag tillbaka Det var på 90-talet. Så var vi ganska nygifta. Vi hade 2 små barn. Och vårt äldsta barn blev väldigt sjuk. Och han dog. Och i samma veva då så blev Krista arbetslös. Jag blev utkasserad ur Försäkringskassan. Vi hade inget bra ställe att bo på. Vi flyttade runt. En församling hade kraschat och den vi var med i höll på att krascha. Alltså så, om man säger, omständigheterna var ju inte de bästa.
Så oerhört tufft, ja. Tuff situation för er.
Så jag var ju, man kan säga att jag var helt knäckt förstås. Och jätteledsen och det började komma också så här lite besvikelse. Besvikelse på Gud. Jag tyckte, men vi har ju ändå gjort upp du och jag att när Alexander är hela, då ska jag ut och berätta om detta. Och nu dog han. Och liksom vännerna som vi hade i den församlingen, vad är de? De har försvunnit. Och det börjar bli lite gnaga, man börjar bli lite besviken. Och besvikelse kan ju leda till bitterhet och det kan ju förstöra hela livet. Men så en dag så var vi ute och skulle handla, Christer och jag då, och Emanuel var ju född också. Så där i affären så hör jag en sång som jag aldrig hört innan. Då var Carola som sjöng den här
Så länge jag lever.
Ja, jag bara stannade upp och lyssnade liksom, tänkte, vad är det här? Liksom, vilken fin sång och vilken text. Och sen när jag stod där liksom, mitt i affären, så bara kände jag liksom bara hur som himlen kom ner över mig. Och liksom, jag hörde bara Gud fråga, men Ingrid, liksom, vill du fortsätta leva för mig? Vill du liksom leva ditt liv för mig? Och ta emot liksom av min kärlek? Och då bara kände jag, måste göra ett val. För annars så kommer ju mitt liv vara förstört. Liksom, och familjen och alla. Så att då bara, ja Gud, det vill jag liksom. Så jag tog det beslutet där i affären att jag ska fortsätta. Nu gör jag ett val. Jag ska fortsätta leva för Gud. Vad som än händer, hur än mina känslor är och omständigheterna, så ska jag fortsätta leva för Gud. Och det har verkligen varit en styrka. Det tillfället har jag gått tillbaka till många gånger. När det har stormat. Och, nej men Gud, han är trofast. Och när vi liksom ger vår liv till honom och överlåter oss. Han tar hand om oss.
Tack. Så. Tack för att ni delar väldigt personligt, utelämnande. Även om det var många år sedan idag, så är det ju oerhört smärtsamma saker ni har gått igenom. Men enormt starkt att höra hur ni kunde stå fasta och välja att stå fasta i en sån stormig period, men också se hur Gud kunde föra er vidare. Och vara ett sånt föredöme som familj som ni är. Absolut.
Vi tog ett val också då att vi kommer att se andra barn. Liksom betjäna andra barn. Välja liksom att inte bara se till vår sorg. Så att just det. Vi skaffade ju fadderbarn och sen blev vi helgfamilj, vi blir sommarfamilj och liksom kunna vända det till någonting positivt, kände vi, att kunna dela med andra barn istället. Mm.
Ni är ju en familj som verkligen inte bara är ni. Ni är ju en inkluderande familj. Ni fungerar idag som jourhem heter det, va? Och ni är ett öppet hem. Det är ju oerhört föredömligt. Jag tror att bara det är att idag gå emot strömmen. Ja. Inte bara vårt, mitt. Utan ni har liksom en öppen dörr. Och det förmedlar ju oerhört mycket kärlek till människor. Så bara det är, tycker jag, oerhört stort. Och du ska få berätta, Torbjörn, och berätta lite utifrån också familjekontexten.
Ja, men absolut. Jag bara stod här och blev så berörd av vad du sa, Ingrid. Ja. Så att, alltså tänk så många gånger per din dag som du bara gör saker per automatik. Alltså tänk så mycket som hjärnan hela tiden har redan processat Så du bara gör saker utan ens att reflektera över vad du gör egentligen. Ja. Alltså det är ett väldigt bra exempel är att säga att man har ett vanligt jobb och så helt plötsligt ska du åka på en konferens. Och så ska du lära dig något nytt den dagen. Alltså du är ju typ hur dödstrött när du kommer hem på den dagen, för då sitter du och tänker på nya saker hela dagen. Mm. Och det är ju så lätt då, tänker jag, att det är så lätt att följa strömmen, för man har ett visst mönster hela tiden. Och man ifrågasätter inte beslut som man har tagit 100 gånger innan, liksom, men det har ju alltid funkat. Så att det är något som jag bara tänkte också, som var liksom, det är intressant. Alltså hjärnan jobbar ju hela tiden för att spara saker och lagra saker för att du ska slippa anstränga dig så mycket. Liksom. Och sen så när du börjar anstränga dig igen så då, det krävs lite mer. Men när man tittar på familjen där, så jag och min fru, vi har ju fått 2 barn. 2 goda killar, Levi och Matteo. Och vi fick ju möjligheten, alltså vi fick egentligen ett, det upplevdes som Gud gav oss ett val liksom här, att hur ska vi göra med att, hur ska vi ta hand om de här barnen? För att om man följer bara strömmen rakt av så är det som att du ska tillbaka och jobba så snabbt du bara kan. Det är det alla gör liksom. Systemet är uppbyggt så, alla pengar är uppbyggt så. Du ska bara, så fort du kan ska du helst sätta in dina barn i förskolan. Egentligen. Mm. Det är strömmen nu. Och så går man mot det så är man lite konstig egentligen. Nu säger inte jag det att det kan finnas situationer som man absolut måste. Alltså varje familjesituation är ju olik. Mm. Så är det ju liksom. Men jag och Sara, vi kom till beslut att vi ska pussla, vi ska göra allt möjligt för att kunna behålla våra barn hemma så länge vi kan. Och att man istället tar ett inkomsttapp. Men man ser det inte som ett inkomsttapp, utan man ser det snarare som att man investerar i sin familj, man investerar i sina barn. Wow. Så man inte känner att åh, nu, oj vad dyrt det är att vara hemma, utan istället säga oj vad vi investerar för våra barn. Och det har jag upplevt verkligen, hur Gud har verkligen välsignat oss genom att man går på en helt, alltså man, det är som Guds ekonomi, det är inte som världens ekonomi. Det är liksom att ju mer man sätter någon annan före, ju mer välsignad blir man själv. Och det är liksom lätt att fastna i det här liksom, ja, man ska tjäna så mycket pengar som möjligt. Jag är själv egenföretagare, då tänker man automatiskt att den personen älskar pengar, vilket jag inte gör. Det motiverar mig inte alls. Pengar är inte en motivation för mig liksom. Och det är något som Gud har jobbat jättemycket med, att det inte ska, att det är bara helt borttaget.
För då vad är din motivation? Tycker jag är härligt att höra.
Nej, men min motivation är alltså att skapa medel för att kunna användas till goda saker liksom. Mm. Och det kan vara till invigilation eller vad som helst, men också kunna sätta människor i arbete är en dröm. Det har jag inte kommit än. Wow. Men att kunna välsigna någon med ett arbete till exempel, det är något som driver mig. Det är
så fint. Ja,
men just det här att man går emot strömmen liksom, att man ser det lite högre. Det är så lätt att bara fastna i hur alla andra gör och hur alla andra gör, och det är det normala. Och så, men Gud verkligen välsignar, man sätter någon annan över sig själv, skulle jag bara vilja säga. Ja.
Och vi har ju inte alla en Gabriel som kommer till oss. Men vet ni, vi har någonting fantastiskt. Minst lika bra. Ännu bättre, om man nu kan säga så. Och det kan man göra, för att det är Gud själv som bor i våra hjärtan genom den helige ande. Och att våga lita på när Gud talar, när Gud ger ett intryck av att den här vägen ska jag gå och den här vägen ska vi gå. Att våga lita på det och lyda det. Jag tycker vi har så goda exempel. Jag tror att ni kanske hade något mer ni ville säga, Ingrid och Christer, va? Något om församling också som jag tyckte... Mm. Oerhört viktigt.
Jo, speciellt som vi har varit med om flera församlingsnedläggningar och krascher, om man säger så. Och då är det lätt att man blir besviken eller man slutar gå eller man tycker att det är ingen mening med det och så vidare. Men jag vill rekommendera att man är med i en lokal församling. Inte minst för sina barn och ungdomar. För det är lätt att det blir så att man tar en enkel väg. Man sitter hemma eller man gör allt annat. Och då blir det att de växer inte upp i kyrkan och får med sig den kulturen. Jag vill bara ta ett litet lite roligt exempel. Mm. Det var före Göteborgskyrkan faktiskt, när vi var med i Vallhamla då. Mm. Och vi var med en cellgrupp. Och
en cellgrupp är en, för dem som kanske aldrig har hört talas om...
Hemgrupp.
Ja, där man träffas i hemmen och...
Träffas i hemmen, ja.
Ber och...
Mindre samling så här.
Ja, umgås.
Ja. Familjärt så. Mm. Och så kommer jag ihåg vid något tillfälle där så på den tiden så var vi, så, hela familjen var i samma hemgrupp eller cellgrupp. Så det var några familjer som var samlades tillsammans då. Och så kommer jag ihåg att då var vår yngste David, han var sjuk, så att Ingrid måste vara hemma och sköta om honom. Och jag skulle iväg den tisdagskvällen på, jag tror det var julbord eller något med firman. Som jag, ja, man kände man måste gå på. Så att det där med den hemgruppen, det hinner ju inte med det här. Liksom, hur, ja, men Lovisa, hon gick ju på kyrkans barntimmar eller förskola. Och hon hade beklagat sig för sina lärare där att hon inte skulle få gå på hemgrupp den kvällen. Och när hon kom hem, hon verkligen propagerade, alltså tårarna bara spruta, så alltså, till hur kunde jag... Att hon inte ska få gå på till cellgruppen. Så att jag var ju tvingad att köra dit henne. Vi ringde och kollade och körde dit henne, alltså Emanuel och Lovisa, ganska långt i förväg kan man säga. Och plockade upp dem sent på kvällen. För att hon minns att skulle gå på cellgrupp. Det var ingen snack om den saken.
Underbart.
Så även fast inte vi var med den kvällen så var barnen med där.
Snacka om sådd och skörd. Sådd och skörd. Härligt. Fantastiskt. Vill ni dela någonting mer?
Jag fick bara en sak.
Tar du det?
Ja, men jag bara fick det till mig när du pratade, Christa, här, just det här med hur viktigt det är att man får ens barn att komma med in till kyrkan. Liksom, för att det är så man formar sina barn genom det man gör själv, inte vad man säger till dem. Mm. Liksom. Och det är alltså, i dagens samhälle så skriker det, allting skriker om uppmärksamhet. Gör det här, bli bäst på det här. Och då är det så lätt att du bara kanske ersätter någonting med någon idrott. Och det säger jag inte, idrott inte är dåligt. Men om du ska träna varje söndag och du kommer missa kyrkan varje söndag, så då kommer du till slut inte ha någon egen tro kvar, tror jag. Alltså det finns risk för det. Mm. Om man helt liksom inte satsar på att försöka få med sina barn, sen är det ju, kan inte vara så lätt alla gånger, det förstår jag också. Men just det att man, som man säger, att man får in en rutin och att barnen vill komma. Liksom.
Tack. Aktiva val och aktiva prioriteringar upplever jag är liksom genomsyrar. Även i svåra val, även i svåra situationer i livet, att Gud ger kraft att hålla fast vid hans sanningar och göra rätt beslut. Jag tycker det är väldigt härligt down to earth, eller hur? Väldigt konkret. Och jag tror att här sitter det många. Alla har vi olika erfarenheter. Vi skulle kunna vara här var och en och dela. Men jag tycker det var väldigt roligt och härligt just att få höra Torbjörn idag, Ingrid och Christer. Så jag tycker att nu ger vi dem en applåd. Och så tackar vi så mycket. Så varsågoda. Och...
Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något, så mejla oss på info@goteborgkyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där.
Men vi är även samlingar för barn då?
Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!